Yogamattorna ligger utlagda som solstrålar ut från mitten av ett runt rum på den nederländska landsbygden. På en av mattorna ligger en kvinna som heter Ann-Marie och väntar på att något ska hända i hennes kropp.
Det är väldigt surrealistiskt, är det. Det går ju emot lite av mina principer eftersom det här är ju en substans som man, ja, som inte är laglig i Sverige. Så.
Ann-Marie är 50 år och jobbar på kontor. Hon brukar beskriva sig själv som en Svensson. En skötsam Svensson. Hon har aldrig ens tagit ett halsbloss på en cigarett.
Jag skulle aldrig klara av att jag själv är beroende av någonting. Det räcker att jag har svårt att sluta äta godis. Och så gör jag någonting sånt här.
Ja, nu ligger hon med ögonbindel på en yogamatta i Nederländerna. Och har precis tuggat i sig en tryffel med psilocybin. En hallucinogen substans som är narkotikaklassad hemma i Sverige.
Jag har testat så mycket terapi och ingenting sånt har ju gett mig någon hjälp på insidan. Så just att ta substansen känns inte helt okej. Men ändå någonting som jag har ju valt att göra det här.
Ann-Marie har satt mycket hopp till den här upplevelsen. Hon har ju hört historierna om vad de psykedeliska svamparna ska kunna göra. Och människor som blivit förändrade för alltid av att ta dem. Men när det efter en halvtimme väl börjar hända något inuti Ann-Marie så känns det inte bra alls.
Tankarna bara studsar från höger till vänster och det var liksom inte behagligt någonstans. Det var bara jobbigt. Det var över, det här var som inget roligt.
Avskyvärd, inget existensberättigande överhuvudtaget. Allt som är dåligt är mitt fel.
It just attracts extreme people in general. So a subset of them are dangerous.
Och sen skrek jag i timmar, kändes det som.
When in doubt, have 5 grams extra.
Jag heter Adam Svanell och det här är Ann-Maries magiska tripp. En serie i 3 delar från Svenska Dagbladets podd Blända.
Nu är jag här och nu ska jag våga.
Vad tänker du om jag säger magiska svampar? Själv påminns jag om när jag som 19-åring var på ett så kallat full moon party på en strand i Thailand. Där en kille med svarta plastörhängen och väldigt breda byxor försökte övertyga mig om att man behövde dricka en mushroom milkshake för att verkligen förstå transmusik.
Ja.
För inte länge sedan var det ju bara ungefär sådana sammanhang man stötte på psykedeliska substanser. Det var något flummigt, farligt och väldigt olagligt. Inget som folk i allmänhet tog. Men något har hänt.
The use of magic mushrooms is up, way up. It is now the second most used drug behind only cannabis.
Varför har seriösa medicinforskare börjat bry sig om psykedeliska droger just nu?
Svampar, tryfflar, ketamin, meskalin, MDMA och allt möjligt som man kan trippa på har de senaste åren blivit stort inom psykiatrisk forskning. Det påstås kunna hjälpa mot PTSD, ångest, depression och till och med missbruk. Drogtrippen ska inte längre ge kickar och verklighetsflykt. Nu ska den läka oss.
Thinking about tripping? You're not alone. As millions of Americans try psilocybin.
The psychedelic renaissance is happening now.
Men är detta nya revolutionerande metoder för att behandla psykiska problem? Eller mest bara en upphåsad trend? I den här serien följer reportern Sebastian Hedlund, 50-åriga Ann-Marie, när hon åker på ett psykedeliskt retreat. Kan det bli den vändning hon drömmer om? efter att ha kämpat med depressioner hela sitt vuxna liv. Eller kommer alltihop och sluta som en mardröm?
Jag såg sådana trälådor på någon loppis för bara några veckor sedan. Tänkte jag kanske också skulle säga det. Det var jävligt snyggt att
ha det. Några av dem där, det är sådana ammunitionslådor som... Jag ska inte säga att det är någonting.
Skåne, april 2025. Jag och Ann-Marie står och studerar hennes trälådor som är uppskruvade på väggen. De sitter omlott, slingrar sig upp för väggen och ger plats åt böcker, blommor och lampor.
De som vet någonting om de där lådorna, det blir så här, åh, det är såna speciallådor som det var, alltså det har lite historiskt värde, det skiter jag borrar ihop dem där ändå.
Ann-Marie, som egentligen heter något annat, är i 50-årsåldern och bor själv ute på landet. Det tar 30 minuter med bil till närmsta samhälle och ytterligare 20 minuter med tåg till kontorsjobbet.
Allt här, second hand. Nej, den där är rea, den där fjärde.
Hon är in sig i en del av ett hus och har en egen liten lägenhet i husets sydöstra hörn. Ett rum och kök med sovalkov i vardagsrummet som just nu dränks i den svala vårsolens ljus. Växter i alla storlekar verkar trivas här.
Jag älskar ju blommor, det är verkligen en... Jag önskar att jag hade mer fönster i min lägenhet än vad jag har idag.
Men det är inte för att prata inredning som jag kommit hit. För hela Ann-Maries liv har präglats av något betydligt mörkare som hon desperat vill bli fri från. Depressionen. Eller som hon själv säger, amöban.
Det är som att jag har en blöt filt över mig. Som min lilla syster kallar det för amöban i huvudet. Hjärnan är helt kapad. Allting är negativt. Och det är jättejobbigt och det är ingen som ser det på mig. Och tittar man utifrån på mitt liv så ser det ju hur bra ut som helst. Och det är ju det. Bortsett från då amöban som är där. Och som... Titta fram när man minst anar det, så är det bara... Hallå, I'm back!
De senaste veckorna har varit tuffa. Ann-Marie har just brutit upp från en relation. När vi pratade i telefon sist sa hon att hon hade en pojkvän. Men tillade snabbt att det kanske jag inte har när du kommer på besök.
Nej, jag hade ju då en så kallad gubbvän. Man kan ju inte ha en kille när man är liksom över 50. Men idag är jag singel, faktiskt. Någonting som jag har gått och dragit på ett tag. Men nu är det gjort.
Hur länge sedan var det?
3 veckor sedan ungefär. Mm. Jag hade väl vetat om det här ett tag. Men eftersom att jag tycker det är väldigt jobbigt att göra mig själv singel, så tog det typ ett år innan jag vågade göra slut, ta upp det, bara prata om det, jättejobbigt. Ett av det värsta jag gör så är det att såra någon, och då visste jag att det kommer jag att göra nu.
Och det är vid såna här tillfällen som amöban verkligen lägger beslag på hennes liv. Det börjar alltid på samma sätt, med den där kramande känslan i bröstkorgen.
Det är som en dammsugare som sitter mellan gärdet. Det är bättre när det regnar ute. Är det sol en sån här dag, då är det fruktansvärt. Jag kan inte förstå hur jag ska kunna ta mig upp i sängen, fast jag vet ju hur man gör. Men det är sånt motstånd. Hur ska jag kunna kliva upp och bara ta hand om dagen och göra allt det här som alla normala människor gör, och de bara gör saker ut och det ser ut som att det kostar ingenting i energi. För mig är det helt, jag är helt tom, helt tom. Allting är negativt. Det spelar ingen roll att jag bor på ett fantastiskt ställe, jag har fantastiska kompisar. Och ändå så är det vissa dagar jag vaknar upp och att det är inte bra. om jag bara vissa dagar inte behövde vakna upp. Det hade inte gjort mig någonting.
Och Ann-Marie är långt ifrån ensam om att må så här. Var femte svensk får en depression någon gång under sitt liv. Psykiatrin erbjuder en uppsjö av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel för att behandla symptomen. Men på senare år har man börjat ifrågasätta hur effektiva dessa läkemedel faktiskt är. För trots att nästan 1,2 miljoner svenskar hämtar ut preparaten varje år, så ökar antalet människor som lider av allvarlig oro och ångest. Och en tredjedel av patientgruppen uttrycker att de varken blir hjälpta av läkemedel eller terapi. För att möta dessa samhällsutmaningar har alternativa behandlingsformer börjat beforskas allt mer. Och vi pratar inte om andningsövningar, yoga och spinning.
Hög på svamp mot depression.
Researchers say the chemical inside these psychedelics could help moms as a new treatment for postpartum depression.
Kan magiska svampar vara framtidens kur mot depressioner?
Det talas om en renässans inom psykiatrisk forskning. Ett psykedeliskt uppvaknande. För i över 50 år har forskning på den här sortens droger varit förbjuden.
You like LSD?
Yes.
Why?
Well, because for one, it teaches me a lot about myself that I didn't know.
Att söka psykedeliska upplevelser genom att äta eller dricka olika substanser har människan gjort sedan urminnes tider. Men det stora genomslaget för psykedelika i västerländsk kultur kom 1938, när den schweiziska kemisten Albert Hoffman tillverkade LSD i ett labb av misstag.
Hallucination, if you see something, it does not exist.
Den psilocybinrika svampen som används i årtusenden fick nu en kemisk syster.
And LSD.
50-talet är boomen för psykedelisk forskning. Och forskare som britten Humphrey Osmond börjar skapa något som liknar den psykedelika assisterade terapin vi ser idag. Osmond var för övrigt den som kom på termen psychedelic i brevkorrespondens med sin vän, författaren Aldous Huxley. Han använde ordet i en dikt han skrev till Huxley som lyder: To fall in hell or soar angelic.
Fall in hell or soar angelic.
You need a pinch of psychedelic.
You need a pinch of psychedelic.
Forskarna experimenterar med LSD inom en rad applikationsområden, bland annat beroendevård och terapi. De tidiga resultaten är väldigt lovande. Men det dröjer inte länge förrän CIA lägger näsan i blöt.
So he bought every drop of LSD in existence at that point.
CIA försöker köpa upp hela den kända produktionen av LSD i hopp om att därigenom kontrollera tillgången. De påbörjar ett hemligt forskningsprogram, MK Ultra, som bland annat går ut på att testa preparatet på ovetande amerikanska medborgare.
I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible.
Men substansen glider CIA allt mer ur händerna. Och på 60-talet har den blivit vitt spridd i samhället. Sen vet vi vad som händer. Folk får längre och längre hår.
Turn on, tune in, drop out.
Beatles tar syra och rivstartar The Summer of Love 67. Folk börjar protestera mot kriget i Vietnam. Och allt det här kärleksflummet börjar gå en mäktig man på nerverna. President Richard Nixon.
America's public enemy number one in the United States
is drug abuse.
De här orden blir startskottet på kriget mot knarket.
They're killing our children.
Psykedeliska substanser som psilocybin och LSD stämplas som de värsta av droger. Klass 1. Det här leder till att all forskning på psykedelika upphör världen över i 50 år. Ungefär så länge som Ann-Marie levt. Och en stor del av de åren med den där amöban. Som vilken morgon som helst kan vakna till liv och dra ner henne i mörkret. Det började redan när hon var i 20-årsåldern. Det var då som hennes depressioner och dåliga psykiska mående satte igång på allvar.
Min pojkvän då gjorde slut. Det var ju det värsta jag varit med om. Jag slutar äta, jag ligger bara i sängen, jag sitter och vaggar. Alltså det är riktiga, riktiga ångestattacker. Det var första gången det inträffade. Jag var ju som totalt förändrad. Nej, det var hemskt alltså, det var fruktansvärt. Och det har väl inträffat fler gånger efter det, speciellt när någon har dumpat mig. Så då har det bara blivit värre och värre på något sätt.
Ja, det här är ett tema som Ann-Marie ofta återkommer till. Känslan av att bli sårad. Hon har hela livet haft det svårt med kärleksrelationer. För Ann-Marie kan inte lita på män. Hon har inte kunnat lita på män ända sedan hennes föräldrar separerade när hon var 8 år gammal.
Pappa gifte om sig ganska snabbt efter det, min mamma och pappa, när de skilde sig. Och då valde han ju den nya kvinnan hela tiden istället för mig. Och det tog jag väldigt hårt. Så jag kom ju andra hand hela tiden, alltid. Vi gjorde i stort sett aldrig saker tillsammans. Det har hänt så få gånger under min uppväxt. Jag tror pappa inte hade förmågan att koppla upp sig till mig känslomässigt på den nivån som jag behövde ha.
Ann-Maries upplevelse av att bli lämnad och bortprioriterad av sin pappa tror hon har skapat en rädsla för att bli övergiven av män generellt. Och den här rädslan har följt henne genom åren. En relation är bara en nedräkning till ensamheten, säger hon.
Jag kan ju känna att jag bara skulle vilja kasta mig ut oavsett. Spelar ingen roll vad som händer. Men det känns ju livsfarligt för mig att göra det. Livsfarligt känns det, för jag vet hur jag kan må.
Ann-Marie har genom åren provat alla möjliga sorters terapiformer för att bli kvitt sin depression. Men allt som handlar om piller, preparat och antidepressiva har hon försökt hålla sig borta ifrån.
Aldrig tagit någonting. Jo, faktiskt något ångestdämpande har jag fått när jag mådde som sämst. Och det var ju väldigt bra, men det är otroligt beroendeframkallande, så att där kände jag att det här måste man passa upp med, verkligen.
Ja, Ann-Marie har alltid varit lite skeptisk mot den här sortens medicin och rädd för att bli beroende. Men ju äldre hon blir har depressionerna blivit allt djupare och svårare att komma ur. När hon är i 40-årsåldern befinner hon sig på en riktigt tuff plats i livet och känner sig extra skör och sårbar. Och just däromkring, år 2015, när hon är som mest bräcklig, dyker han upp. Mannen som hon tror kommer förändra allt.
Han var sådär the one. Jag var våldsamt förälskad i honom.
Ann-Marie flyttar tvärs över landet för mannens skull. Men relationen varar inte länge.
Jag tror att min kärlek till honom var mycket större än hans till mig.
Efter ett stormigt år tillsammans så konfronterar hon mannen. Och det är som hon befarat. Han älskar inte henne. Och trots att hon någonstans visste det, känner hon sig ändå sviken.
Jag hade byggt upp ett liv, det är det man gör. Man bygger upp en fantasivärld. Hur det ska bli när man blir ihop med den här personen. Allt vi skulle göra, det var ju som att det rycktes ifrån mig. Fast det fanns ju inget, det var ju bara fantasier. Och då sörjde jag ju den fantasin som då gick förlorad.
Ann-Maries amöba tar över helt. Hon inser att det är dags att hon tar sitt mående på allvar och börjar göra aktiva val för att må bättre. Ja, hon är beredd att göra i princip vad som helst. Så Ann-Marie reser till ett meditationsretreat i Berlin, där flera hundra människor samlas och mediterar i flera timmar varje dag under ledning av en guru. Och här på meditationslägret händer det något med Ann-Marie. Bruset av negativa tankar blir något tystare. Amöban tappar fäste. Hon inser att det faktiskt finns andra metoder för att bekämpa depressionen än de som erbjuds inom psykiatrin. How far? När Ann-Marie nu börjar öppna ögonen för alternativa behandlingsformer ligger hon i fas med sin tid. För det är vid den här tiden på 2010-talet som bilden av psykedelika börjar förändras. Efter över 50 års krig mot knarket börjar allt fler ifrågasätta vad man egentligen bekämpar. En våg av legalisering och avkriminalisering sveper över delar av världen. Sverige följer dock inte med. Här råder fortsatt nolltolerans. Samtidigt går forskningen åt ett annat håll. Tidiga studier med psilocybin visar lovande resultat. Och det väcker intresse långt utanför akademin. Under det senaste decenniet har miljardbelopp investerats i fältet. Och ämnet börjar dyka upp överallt, i artiklar, poddar och forum. De magiska svamparna letar sig till och med in i en helt vanlig Svenssons flöde.
Stanna upp här.
I flödet på Facebook är det nog någonting som... Det scrollas ju mycket förbi. Och på någonting där
var inte deprimerad.
Förstår jag att här finns...
Din räddning är svamp.
Det finns någonting som folk har testat, någon form av svamp som man mår bra av när man har depression, och så tänker jag så här, oj, det där var ju spännande.
Trots Ann-Maries motstånd mot droger så fortsätter hon ändå att läsa allt mer om de magiska svamparna. Det är ju ändå bara en svamp, inte något labbframtaget piller eller något farligt vitt pulver. I början på 2024 dyker ännu ett Facebook-inlägg upp. Ett svenskt företag som ordnar svampresor till Nederländerna. Ann-Marie är fortfarande tveksam. Men det känns ändå som att företaget har rätt nivå av icke-flum.
Jag gillar inte när det blir för flummigt. För det är många som är lite flummiga. Det är så två flummiga personer som sitter och flummar om det där. Och då känner jag så här, nej men det här tilltalar inte riktigt mig. Jag vill att det ska vara vetenskapligt och man ska diskutera om det. Det ska vara sterilt och det ska vara ja, kanske lite tråkigt om man säger så. För då gillar jag det. För då, är det, då finns det någon form av icke-flum i det som jag gillar.
I Sverige har vi som sagt rätt strikta lagar när det kommer till narkotika och vad som klassas som droger i jämförelse med många andra länder. Den här strikta narkotikapolitiken inleddes på 1960-talet under ledning av den som kom att kallas för den svenska narkotikapolitikens fader, Nils Bejerot.
Kärngruppen i varje ny knarkepidemi utgörs utan mycket udda, kantstötta, impulsstyrda människor med dåligt fotfäste i tillvaron.
Den här inställningen att droganvändning uteslutande förknippas med kantstötta, udda figurer har varit dominerande. Därför har en avkriminalisering av droganvändande, som i Nederländerna eller Portugal, aldrig varit aktuell här. Men trots den rigida drogpolitiken bedrivs ändå studier på psykedelika, på Karolinska institutet och andra universitet. Och ett svenskt företag har hittat ett sätt att kringgå politiken för att kunna erbjuda psilocybinbehandlingar.
Jag och en grupp andra personer har startat ett företag som sysslar med just att designa psykedeliska upplevelser, eller att skapa ett space där personer kan använda psykedelika för att utforska sig själva. Liksom.
Det här är Jesper Råback, vd och en av tre delägare i det svenska företaget som Ann-Marie fick syn på nätet. Jesper är legitimerad psykolog och läkare. Han hamnade själv i en sorts psykedeliskt tillstånd då han som ung levde och arbetade på en båt. Det var då hans nyfikenhet på preparatet väcktes.
Så jag blev väldigt intresserad, läste allting jag kunde komma över. Och sen fick jag kontakt med ett antal personer som också hade ett starkt intresse för det här, för forskningen. Liksom så här. Och, då, ja, och sen har den ena saken lett till den andra, liksom, till dit vi är idag. Liksom.
Jesper och de andra delägarna strävar efter att psykedelika-assisterad terapi ska bli laglig i Sverige. Men till dess så erbjuder de ett alternativ. Sen 2021 har deras företag Nysnö anordnat retreat i Nederländerna där deltagarna tar tryfflar med psilocybin.
Psilocybin, som då har blivit den här primära substansen i den här psykedeliska renässansen, eller den här nya vågen av psykedelisk vetenskap, så är det för att just psilocybin på gruppnivå är oftast en beskrivning av att en djup inre resa, liksom, att det är en resa i kroppen. Så det är mindre prevalent med berättelser som att man är ute och reser i rymden och andra planeter och, liksom så här, och sitter i rymdskepp eller i andra dimensioner och sånt där, som är mycket vanligare beskrivningar på andra substanser än vad psilocybin är. Liksom. Men det som är mycket mer vanligt när det gäller psilocybinberättelser är att personer upplever en massiv kroppslig upplevelse. Och att de beskriver också att de blev så otroligt överraskade över intensiteten i kroppen som det här hade. Liksom. Det låser upp och tillgängliggör ett stort spektrum av känslor. Om du tar en psykedelisk substans under liksom en trygga och bra förhållanden, liksom i en viss dos, sannolikt, det behövs det också, så är det väldigt, kan det inducera den här typen av transcendenta upplevelser, vad man ska kalla det. Det som i forskningen, är framförallt i den amerikanska forskningen, kallar för mystikupplevelser, någonting sådär, som är en slags känsla av att någon vara i kontakt med någonting större än en själv, än det här jaget som jag normalt sett lever i mina liv, att jag antingen är, upplever folk att de är del av någonting större, eller att de är någonting större, eller sådana där bitar.
Vad ska hitta?
Du, det
är
en sån här oljefärg.
Jag är nere och hälsar på Ann-Marie igen. Det är i mitten av maj och det har gått några veckor sedan vi träffade sist. Hon har hämtat upp mig från tågstationen och vi har svängt förbi färgaffären på vägen hem.
Alltså, ska du ha för att blanda ut oljefärgen?
Ja, jag ska ha måla. Då tror jag att man kunde köpa en sån här och så bryta den. Och jag tänkte att ibland vet man inte en lite liksom hur...
Ann-Marie har ett nytt inredningsprojekt på gång. Hon ska måla några trälådor hon hittat på en loppis. Men färgen hon tänkte köpa finns inte i den här butiken.
Ja, vi håller på att få in vad ni har.
Jaha, men då får jag väl försöka på något annat sätt. Tack så mycket. Tack.
Utöver sina projekt har Ann-Marie ägnat mycket tid åt studier. Hon har plöjt forskningsartiklar, bloggar, forum, allt hon kunnat hitta om behandling med psilocybin mot depression. Men tanken på att ta steget fullt ut har känts läskig. Hon är ju fortfarande samma Ann-Marie. En självutnämnd Svensson. En sån som följer regler, gör rätt för sig och normalt sett aldrig skulle få för sig att trippa.
Jag är för laglydig för att göra det här. Det känns inte bra.
Men nu har hon ju nått en sorts vägs ände. Hon orkar inte leva med möban mer. Hon längtar efter att få leva ett liv utan rädsla i relationer och utan depressioner. Och om hon tänker efter verkar ju det här företaget som anordnar svampresorna ändå pålitligt. Hon går in på Nysnös hemsida igen.
Det här är ju svenskar som har en legitim bakgrund. De gör det här av ett intresse för att andra människor ska må bra. Och de håller till i Holland. Där man lagligt kan få den här typen av behandling med människor som finns där, och man gör det under extremt kontrollerade former. Och då bestämde jag mig att det här ska jag göra.
Så nu sitter vi här. Resan är bokad. Och fakturan från Nysnö på 40 000 kronor är betald. Det känns på riktigt nu. Och det känns rätt läskigt.
Det jag tycker att det är läskigt med just att det... Det är ju ingen drog om man tänker på som heroin eller amfetamin eller någonting sånt där. Men det känns fortfarande jättekonstigt. Det är också så, jag skulle aldrig klara av att jag själv är beroende av någonting. Det räcker att jag har svårt att sluta äta godis. Och så gör jag någonting sånt här.
Men trots sina farhågor är Ann-Marie ändå förväntansfull? Tänk om det här verkligen kan utplåna hennes psykiska ohälsa.
Att jag ska få göra det här nu. Att jag kanske blir... må bättre efter jag har gjort det här. Det känns också jättekonstigt. Ska jag bli av med amöban? Alltså, va? Det blir som en separation. Va? Så, det är helt otroligt. Kan jag inte skylla på den och mer?
Men vet Ann-Marie vad det är hon ger sig in på? Är hon beredd på hur det kan gå? Är hon verkligen medveten om hur jobbigt det här kan bli?
Jag alltså skriker så otroligt högt. Och sen skrek jag i timmar, kändes det som.
Det här är Gunilla. Hon gjorde en resa med Nysnö för 3 år sedan. Och hon fick erfara vad en riktigt jobbig tripp innebär.
Allting var så fult. Det var bara fruktansvärt fult.
Psilocybin kan utlösa intensiv ångest och panik. Gamla trauman man förträngt kan plötsligt dyka upp och etsa sig fast på näthinnan. För vissa är en tripp en rent njutbar upplevelse. För andra, en helvetesresa.
En av de som jobbade hade som stora liksom vårtor i ansiktet som hängde så här liksom. Andra var bara lite så förvridna liksom. Men det är väldigt svårt att förklara. Musiken var outhärdlig och alla pratar om musiken som fantastisk. Men man har ju möjlighet att gå ut där, så jag valde att gå ut då. Så då gick jag ut och la mig i gräset egentligen bara för att komma bort från musiken. Så ligger jag där i gräset och min kropp börjar rycka. Det bara kommer som en blixt genom kroppen och jag alltså skriker så otroligt högt. Alltså kroppen slungades framåt, med även om jag låg halvlåg kan man säga i gräset, så var det som en konvulsion i kroppen när ett skrik kom, och så nästa och nästa. Alltså vad ska jag jämföra med en 24 timmars kräksjuka?
Mm.
För att höra hela den här serien, gå till svd.se/blenda. I de kommande avsnitten.
Jag har aldrig varit med om någonting liknande.
Hela den här upplevelsen var vidrig och fruktansvärd och överjävlig.
Den här typen av effekter som de här substanserna inducerar kan potentiellt vara väldigt svåra att dela med.
Helt fucking jävla... Ett sms. Cancel.
Hon vill ju ha betydligt högre dos.
Vad är en betydligt högre dos?
Mer än dubbelt så mycket som kvällen innan i alla fall.
Det var inte jag riktigt förberedd på.
Du har lyssnat på första avsnittet av Ann-Maries magiska tripp. En serie från Svenska Dagbladets podd Blenda. Reporter och producent är Sebastian Hedlund. Redaktör är Daniel Persson Mora. Och slutmixen är gjord av Daniel Sävström. Med i Blendas redaktion finns också Lovisa Lam Nordensköld, Magnus Arvidsson, Moa Larsson, Mattias Wikdal och jag som heter Adam Svanell. Arkivklippen i avsnittet kommer från Utbildningsradion, NBC, BBC, TV4, Vilse i pannkakan, dokumentärerna The Maze Etched in Acid och The Hippie Temptation och YouTube-kanalen Upside Down World. Ledmotivet till Blenda är skrivet av Martin Hederos och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet är Lisa Irenius.